Det här är ett sommarprat av Svenska Yle.
Jag känner hur en svettdroppe långsamt rinner ner för min panna. Mina ögon hålls stängda, fast jag är vaken. Utanför säkerheten i mörkret bakom mina ögonlock finns ett helvete. Bibelns beskrivningar av underjorden låter lockande i stunder som denna. För det finns inget som skrämmer mig lika mycket som verkligheten. Inget som är lika oförlåtligt och obarmhärtigt som livet själv. Jag ligger kvar och känner 1 miljon droppar till som flyr mina porer. Mitt inre är en kemisk avfallsplats och det svider. Allt det gift som de senaste dagarna gett mig liv sipprar nu ur mig och det enda det lämnar efter sig är smärta. Mina ögonfransar har flätat sig samman och gör allt vad de kan för att skydda mig mot det som väntar. Du kan stanna här, viskade. Invänta befrielsen från detta fängelse av kött och ben och bli ett med jorden. Tanken lockar, men min kropp, den verkar. Den skriker och vrålar och skakar och slår och alla mina organ har gett upp sina syften och bönfaller mig att lyssna till deras sång. De sjunger en sorglig och miserabel stämma som jag hört allt för många gånger. Det gör ont. Jag vill inte att det ska göra ont. Men jag vet inte vad som är värre. Den här smärtan, eller smärtan av att möta världen. Jag hör hur det kommer. Ett knastrande ljud som ökar och kommer närmare och närmare. Jag vet vad det är. Är ljudet av miljontals små spindlar som samlas runt min kropp. Spindlarna svärmas över mitt ansikte och kryper in under min hud. Det sprider sig ut över kroppen och gör det omöjligt att ligga still. Jag vrider och vänder mig och kliar och krafsar, men inget får dem att sluta. Oron har infekterat varenda muskel och varenda led och känslan är outhärdlig. Jag vet vad ni vill ha. Droger. Jag kan inte längre stå emot. Jag kan inte längre kämpa. Jag ger upp. Långsamt tar jag upp mina ögon. Jakten har börjat. Mitt namn är David och detta var min vardag under 10 år. Idag är jag din sommarpratare. Vemodigt kravlar jag mig ur sängen för att söka mig till toaletten. Mina ben darrar när jag försöker lägga vikt på dem, men jag lyckas ta mig fram. Jag trycker på lampknappen. Lysröret surrar en stund innan det går igång. Framför mig finns en spegel. Sällan möts jag av ett leende i dessa spegelbilder. Ändå finns något vackert i misären. Skönhet i sorgen. För tittar man tillräckligt djupt i en annan människas ögon kan man se smärtan den upplevt. Se alla händelser som orsakat ärren som täcker din psyke. Man kan se förbi all skratt och all glädje som visas utåt. Se förbi dina charader som utförs i ett tappert försök att skydda sig från att bli dömda av sin omgivning. Skydd från att någon ska gräva djupare och bakom allt finna den trasiga människa man egentligen är. Tittar man tillräckligt djupt kan man se saker man aldrig önskat se. Trots drogerna, spriten och alla dessa vedervärdiga handlingar har empati alltid genomsyrat mitt väsen. De säger åt mig att det är en gåva, att det är något att ta väldigt väl vara på och att jag ska uppskatta det. Jag tror inte de vet hur det känns. Jag tror inte de vet hur det känns att bära alla smärta och känna alla sorg. Min hjärna går konstant på högvarv för att analysera allt det som händer runt om mig. Varje rörelse, varje fotsteg, all fart, alla ljud. Vad betyder det? Har något hänt? Jag analyserar varje muskel i ansiktet som systematiskt blir spänt och avslappnat. Och sen förväntas det att jag ska vara förmögen att lyssna och hantera mitt liv på ett ansvarsfullt sätt. Jag tror inte de vet. Hastigt vänder jag bort blicken från spegeln och går vidare till vardagsrummet. Svetten rinner ner för pannan och händerna skakar. I bröstkorgen finns en knut som är så hårt åtdragen att det endast finns en sak som kan öppna den. Ångesten som pulserar genom min kropp får väggarna att krypa närmare och närmare för varje hjärtslag. Det tar ett fast grepp om mig och viskar i mitt öra att den aldrig kommer att lämna mig. Vi är ett, då är jag David. Jag vet att det stämmer. Vet att det inte finns något annat som väntar än denna känsla av förtvivlan. Desperat börjar jag gräva bland mina saker för att hitta något som kan rädda mig. Jag går igenom alla skåp, alla gömmor, alla ihopvikta små papper. Det enda jag behöver är några smulor. Inget mer. Jag söker och letar och vänder upp och ner på varenda sak som kommer i min väg. Ända tills jag får syn på skrinet. Det svarta läderklädda skrinet med den silverfärgade knappen som är den enda barriären mellan helvetet och himmelriket. Många skulle påstå att det enda som gömmer sig i detta skrin är ondska och misär. Men de vet inte. De vet inte vad helvetet är. Kroppen lugnar sig för den vet vad som väntar. Jag löser upp det bruna pulvret i en sked och drar upp vätskan i pumpen. Lägger upp verktyget mot ljuset, knäpper några gånger för att få bort de största bubblorna och lägger på spetsen. Ritualen är fullbordad. Portalen är öppnad. Jag kan nästan se det. Jag är så nära att jag känner demonernas andedräkt i nacken. Och de är otåliga. De ser åt mig att göra det. Och släpp in friheten och låt den bli ett med dig. De tar tag i min hand och för den mot min arm. Nu ser du nålen penetrerar huden. Blodet sipprar långsamt in och ser ut att stillsamt dansa med vätskan. Nu är det nära. Jag känner den här smaken som fyller lungorna. Jag lägger tryck på pumpen och i samma ögonblick stannar världen upp. Trafiken, människorna, djuren tystnar och jorden slutar att rotera. Allt blir stilla och det finns inget annat universum än jag och denna stund. Jag ser hur lösningen pressas in i min kropp. Och då kolven slår i botten försvinner allt. Det finns inget längre. Inget annat än detta. Mina händer har slutat skaka och knuten i min bröst är borta. Men inom mig är det svart. För det jag upplever inte längre glädje eller eufori. Det enda tomhet. En stunds befrielse och priset är mitt liv. Och jag vet att så länge jag har detta kan jag inte ha något annat. Men drogerna har ett sådant jävla grepp om min vilja att det inte längre spelar någon roll vad jag vill. Jag sträcker mig efter cigaretterna, sätter den i munnen och tänder. Tar ett djupt blås, andas ut och tittar ut mot fönstret. Det har redan blivit natt och det enda som möter mig är min egen spegelbild. Jag tittar djupt in i mina egna ögon, som om det var någon annans. Och jag ser smärtan. Drogernas bedövning gör mig oförmögen att känna, men min spegelbild, den gråter. Tårar flödar längs hans kinder och jag ser hur hans läppar försiktigt rör sig. Ser du hjälplöst försöka forma ett ord. Hjälp. Många gånger har jag försökt lämna detta liv bakom mig. Ärligt och fullt uppriktigt sagt, aldrig igen. Jag har bytt umgänge, bytt stad, bytt land, skaffat arbeten och sökt min räddning i relationer. Inget har fungerat. Trots min starka vilja till förändring och vetskap om att det jag håller på med långsamt tar livet av mig, jag har till och med tagit mitt liv, så har jag inte kunnat skapa ett nytt åt mig. Första gången jag var på behandling var jag 16 år gammal. Jag hade då ännu ingen förståelse för allvaret i det jag höll på med. Jag hade ingen aning om vilken smärta som väntade mig om jag fortsatte längs samma väg. Det enda jag visste var smärtan jag upplevt tills dess. Och naiv som jag var, trodde jag att drogerna var lösningen. Jag var bara så desperat att hitta en lösning att jag greppade tag om den snabbaste möjliga. En blandning av smärta och nyfikenhet fick mig att öppna Pandoras ask. Och precis som legenden säger, kom ur den olycka och misär. Och när jag väl märkt vad som egentligen fanns där i, gick det inte längre att stänga. Några år senare flyttade till Sverige. Det var också ett tappert försök att försöka få något mer utav livet. Genom att fysiskt lämna allting så borde det ju bli bättre. Det var i alla fall så jag tänkte. Men vart jag än tog vägen och vem jag än omringade mig med så följde känslan av tomhet och hopplöshet med. Trots att jag stundvis fått någon sorts ordning och reda på mitt liv så har det inte spelat någon roll. Nu är det väldigt lätt att skylla på yttre omständigheter. Känna mig berättigad till att bete mig på det sätt jag gjorde. Det var livets fel. Denna känsla jag bar på var given till mig utan mitt samtycke och jag var tvungen att försvara mig med alla sätt och medel. Lik mina tidigare försök misslyckades också detta. Jag tyckte jag skulle gå djupare ner i missbruket för varje gång. Drogernas grepp om min strupe blev starkare och vansinnet som uppstod av alla kemiskt framkallade sömlösa nätter blev en verklighet som ingen borde tvingas att möta. Att kontinuerligt misslyckas var ett tema som återkom genom hela mitt liv. Som ung var det skolsystemet, som vuxen var det rättssystemet. Mitt missbruk var en stark och destruktiv kraft i mitt liv. Det fick mig att ge upp precis allt jag någonsin haft. Fick mig att förvandlas till något jag aldrig önskat bli. Jag som person har väldigt starka värderingar som alla följer en kompass av hög moral. Att drogerna då förvandlade mig till någon som ljög, bedrog och skadade människor runt om mig gjorde ont. För jag visste att detta är inte jag och jag ville så gärna lämna det bakom mig, men det gick bara inte. Många människor frågar självfallet vad som var vändpunkten. Vad som fick mig att klara av det som jag aldrig tidigare klarat. Det vill säga, många söker ett enkelt svar. Något som snabbt och enkelt botar det obotliga. Några magiska ord som ställer allt till rätta eller en ny behandlingsteknik som förvandlar det mest hopplösa till en ny människa. Och visst, det kan hända. Men mer ofta än sällan så är dessa endast temporära lösningar på problemet. Det ger en spark av motivation som leder till förändring i nuet, men ganska snabbt faller människan tillbaka i sitt gamla beteende och förblir, i längden, oförändrad. Som ni säkert förstår så gäller detta fenomen inte bara missbruk, och jag är säker på att ni kan hitta något i ert eget liv som genomsyras av samma tanke. Så vändpunkten var mindre som en punkt och mer som en process av otaliga försök på egen hand och 4 perioder på behandlingshem. Där jag varje gång lärde mig något nytt som jag behövde för att kunna ta mig vidare. För att klara av nästa gång mer successivt. Jag kom i kontakt med ett halvvägshem efter min behandling. USM. Det lärde mig hur mina misstag är värdefulla gåvor som jag kan beakta och lära mig av. Att det inte är misslyckanden som definierar min framtid, utan endast lärorika snedsteg. Och genom detta synsätt växte min vilja till förändring. Att bli nykter och drogfri är så mycket mer än att sluta använda. Det handlar om att stå kvar efter att vattnet lugnat sig och möta sin egen spegelbild. Att ta en ärlig och djup titt på sig själv, acceptera det som varit och det som är, för att sedan ta beslutet om att äntligen förändras. Och att förändras, det är inte heller lätt. Många vill förändras, men för att göra det krävs att man möter livet på livets villkor. Det innebär för mig att börja ta ansvar för mig själv och mitt liv. Att sluta skylla på yttre faktorer och inse att om jag inte tycker om min situation så borde jag göra något åt den. Antingen genom att förändra den eller genom att acceptera att den finns. För ansvar är ingen rolig sak. Det är något som många gärna lever utan. Något som skrämmer många. Jag vet att det skrämde mig. Eller rättare sagt skrämmer mig. Men genom att ta tillbaka kontrollen över mitt liv kom också en känsla av självrespekt. Min spegelbild i toalettens botten gjorde mig mindre och mindre illa till mods för varje val jag gjorde som gick i linje med mina värderingar. När jag möter livet och ser mig själv som den enda nyckeln till förbättring så blir mitt tal tydligare och min rygg rakare. Jag har också fått träna en hel del på att förstå vad att vara människa verkligen innebär. Det vill säga att inte vara perfekt och ibland göra saker man ångrar. Det kanske inte är droger jag längre spolar ner i toaletten, utan många beteenden, ofina tankar jag skamset fått se då det virlar ner i avloppets avgrund. Det finns många saker som driver en människa till ett missbruk. Må det vara en tragedi som hon inte klarar av att hantera eller en smärta som funnits med sedan länge. I vilket fall som helst finns det alltid en orsak. En människa kastar inte bort hela sitt liv och ger upp alla chanser till lycka och välfärd utan orsak. För att drogerna ska manifestera sig som ett missbruk krävs det att det fyller ett tomrum. Att det är något som fattas. Ett stort svart tomrum i själen som drogerna rofyllt kan lägga sig ner i. Då skapas ett missbruk. Ett beroende. Och visst, drogerna i sig är beroendeframkallande, men det räcker inte till. De måste uppfylla en funktion som inget annat kan. Det gjorde de för mig. Min uppväxt var inte traumatisk. Eller i alla fall inte mer än någon annans. Mina föräldrar gjorde sitt bästa för att skapa en välfungerande pojke. Vi är trots allt bara människor och perfektion existerar inte. Men jag älskade mina föräldrar och de älskade mig. De var inte problemet. Det var något annat. Ända sedan födseln har något varit annorlunda med mig. Min neurologi har skilt sig från andras och som ung tog det sig uttryck i mitt beteende. Jag var sprallig, uppspelt, teatralisk, pratglad och väldigt envis. Saker och ting skulle ske på mitt sätt. Annars blev det för komplicerat för mig. Och då saker och ting blev för komplicerade blev jag otroligt frustrerad. Min frustration i sin tur ledde till ilska. Det jag inte förstod mig på blev kastat i väggen eller ihopskrynklat för att sedan möta sitt öde i skräpkorgen med alla de andra ofärdiga uppgifterna. Men innan jag stod inför ansvar och sociala samspel i skolmiljöer gick allt ganska bra. Jag fick ofta beröm för att jag var så oblyg och kunde prata väl redan i ung ålder. Ung och gammal kallade de mig. Jag älskade att träffa nya människor och blev alltid glad då vi fick besök. När det långa bordet dukades fram på gräsmattan och släkta vänner fyllde bänkarna runt om, då trivdes jag. Jag sprang runt och pratade med alla och min energi tycktes aldrig ta slut. Min nyfikenhet visade sig i frågorna jag ställde och min uppriktighet beundrades. Men tyvärr, denna utopi varade inte för evigt. Så fort jag blev introducerad i omvärlden blev problemen snabbt väldigt verkliga. Samspelet med de andra barnen fungerade inte. Det är väldigt svårt att hantera mina impulser och svårt att förstå vad som var för mycket. Jag ansågs vara för vild och många av de andra barnen ville inte leka med mig. Deras föräldrar var trötta på mig och ville helst inte ha mig till sina hem. Jag vet inte hur många gånger jag varit tvungen att åka hem till någon för att be om förlåtelse för mina upptåg. Be om förlåtelse för att jag skadat någon annan. UF-lokalen i min by portförbjöd mig för att barnen var rädda. Det var där. Skolans miljö var allt annat än anpassad efter någon som mig. Jag kunde inte sitta still, jag kunde inte vara tyst. Gång på gång fick jag gå på samtal och fick utskällningar. Och varje gång sa det, du vet vad detta handlar om, David. Vilket jag aldrig visste. Men jag hade lärt mig att skamset nicka och titta ner i marken, annars blev det ännu argare. Det pratade också om hur mycket potential jag har. Något som jag hört genom hela mitt liv. Du har så mycket potential, David. Bara du verkligen skulle försöka. Som om jag inte försökte. Som om allt jag ställde till med var medvetna handlingar och att jag verkligen försökte förstöra för både mig själv och min omgivning. Ja, kanske jag förstod att jag hade en massa potential, men till vilken nytta är den om jag inte kan använda den? Om allting jag försöker misslyckas och det enda jag får är utskällningar och bestraffningar, varför skulle jag då fortsätta försöka? För jag ville verkligen att allt skulle fungera. Ville verkligen bara vara en av de andra. För mina försök, de var uppriktiga och ärliga. Det var inga lögner. Men för mig räckte det inte till. Min glada syn på världen förändrades snabbt till något mörkt. Inom mig växte ett hat mot auktoritet och ett hat mot världen. Från att vara utåtgående och social till att bli inåtvänd och osäker. Jag tappade bort mig själv mer och mer och livet blev dystrare för varje dag som gick. Ett stort svart tomrum växte sig långsamt större i mitt hjärta. Min orsak var född. Jag heter David Björkström och jag är din sommarpratare idag. Att leva med ADHD idag är mer problematiskt än för 500 år sedan. På den tiden fattade vi vågade beslut om att segla förbi jordens kant för att ta reda på vad som där bakom fanns. Och fick till och med drottningen övertalad att bemanna stora skepp med massiv besättning på kungarikets räkning för våra galna experiment. Idag behöver vi dock goda betyg för att på någon annans bekostnad få styra ett fullbemannat skepp mot en potentiell undergång. Och goda betyg kräver att du kan sitta still och hålla fokus. Två saker, sådana som jag inte har så lätt för. I ett välutvecklat samhälle med miljontals val, konstanta obligationer, omringade av intryck, kontinuerligt ansvar och allt detta på ett minutschema. Då blir det komplicerat. Tänk hjärnan som en stor vit tavla. För varje relevant sak som observeras sätts en post-it-lapp upp på tavlan av en sekreterare. Denna sekreterare ser till att endast relevanta saker kommer upp på tavlan, hamnar i rätt kategori och att då det inte längre är viktiga tas bort. Ibland sker självfallet misstag, men ni kan oftast diskutera resonligt och komma överens om hur ordningen ska hållas. Av min vita tavla ser jag sällan något vitt. Till intervjun för jobbet som sekreterare kom endast en apa iklädd en alltför stor kostym och rufsigt hår. Hur han fick jobbet vet jag inte. De säger att han verkade charmig, men det har jag svårt att tro på. I alla fall så gav de honom en penna och ändlös med post-it-lappar och sa lycka till. Min sekreterare, han vet inte vad som är relevant. Så han lägger upp en lapp på tavlan för varenda sak som observeras. Men han vet inte riktigt hur man stavar och har aldrig hört ordet kategori. Han är även urusel på att hantera stress och blir det för mycket lägger han sig ner i fosterställning och drar ner alla post-it-lappar på vägen. Jag kan heller inte diskutera med honom för han är en apa. Vad han tycker är viktigt är fina färger, bra träd att klättra i och andra saker som ger förnöjsamhet. Ord och siffror är bara lustiga krumelurer som får pannan att verka. Om det nu råkar få en plats på den vita tavlan så täcks det över så fort jag hör ett ljud. Vad jag än gör så krävs det så otroligt lite för att det jag håller på med ska försvinna ur mina tankar. Minsta lilla distraktion och apan sopar tavlan ren med sina långa armar och kastar upp en stor post-it-lapp med texten Fågel i träd. Efter att stirrat ut genom fönstret i 10 minuter på grund av att ha hakat på ett tanketåg kommer jag tillbaka till verkligheten och frågar apan vad jag höll på med. Apan, han rycker på axlarna, ger mig en bunt med nerklottrade pappersbitar som han, likt alltid, spilt sitt kaffe på. Som ung var jag väldigt hyperaktiv. Det var omöjligt att sitta still och jag var fylld av energi. Med åren vände sig denna hyperaktivitet inåt. Fortfarande är det foten som studsar och fingrarna som tappar. Men inombords har en konstant känsla av oro växt fram. Som om musklerna verkar av att på befallning sitta still och att göra något tråkigt eller lyssna längre än några minuter är en fysisk smärta som ofta tar sig uttryck i frustration. Så även fast jag inte längre studsar runt i rummet så gör apan i mitt huvud det. Så, dåligt minne, oförmåga att planera, impulsivitet, oro, svårt att reglera känslor, svårt att lyssna och svårt att avsluta saker är några exempel på hur min ADHD tar sig uttryck. Symptomen varierar mycket från individ till individ och du som inte har ADHD kan också känna igen dig. För vi ligger alla på spektrumet och upplever alla dessa saker nu som då. Klinisk ADHD är dock då dessa yttringar aldrig går över och orsakar stora konsekvenser i livet. Som tur är finns det sätt att hantera denna diagnos, som medicinering i samband med beteendeterapi, som absolut inte botat mig men gjort mitt liv så otroligt mycket bättre. Tack vare de två kan jag leva någorlunda normalt. Fast en apa kommer jag alltid att vara. Men det största problemet är inte symptomen. Allt jag nyss nämnde kan av omgivningen uppfattas som att man inte bryr sig eller inte försöker. Men inga av dessa saker är medvetna val, inte brist på disciplin eller lättja som är den underliggande orsaken. Men då alla runt omkring dig under hela ditt liv ser att bara du verkligen skulle försöka så skulle allt bli bra. Då alla misstror dig och får dig att se ut som en idiot. Då alla bara skakar på huvudet och småler då du nämner din diagnos. Ja, då blir livet svårt. Eller ännu värre. Du börjar tro på deras ord. Du börjar hacka på dig själv för att du inte kan uppfylla kraven av din omgivning. Deras källor om din otillräcklighet ekar i ditt huvud ända tills det förvandlas till dina egna ord. Sakta men säkert började du hata dig själv. Det hände för mig. Jag började tro på vad de sa. Trodde att jag var ett förlorat fall. Att jag var så dum i huvudet att jag inte kunde göra det som de begärde. Så varför ens försöka då både jag och alla runt om mig vet att jag kommer misslyckas? Diagnoser av olika slag som de ställer till problem för individen. Men det största problemet ligger i stigmatiseringen av dessa diagnoser. Visst. Först och främst behöver vi stöd och hjälp. Men hur kan vi stödja och hjälpa någon som man ser ner på? Vi behöver undervisa lärare och kuratorer om vad diagnoserna verkligen innebär. Lära ut sätt att handskas med dessa barn så att deras psykiska men kan reduceras och hanteras. Det är i alla fall vad jag hade önskat mig. Att jag haft någon som förstod mig och förklarade åt mig hur jag fungerade. Att det inte hade att göra med brist av IQ. Att jag inte var dum i huvudet, utan bara hade en grej som gör vissa saker svårare för mig. Att jag helt enkelt fungerade på ett annat sätt. Någon som gör upp en plan med mig, som är uppbyggd kring mina styrkor och svagheter, vilket gör det möjligt för mig att slutfölja den. Vad jag förespråkar är inte att slippa lättare undan och undvika att få konsekvenser på grund av en diagnos. Det jag förespråkar är endast ett annat sätt att bemöta dessa individer. För redan valet av orden i tillsägelserna kan antingen bygga eller krossa en framtid. Min nyfikenhet och min strävan efter mer utav livet har fått mig att söka svar på många frågor jag själv gått och grubblat på. Det har fått mig att klara av saker jag aldrig trodde var möjliga. För några år sedan var jag hemlös, jag använde droger varje dag, människor skrämde livet ur mig, jag gjorde allt vad jag kunde för att undvika ansvar. Idag så lever jag nyktert, jag har ett hem, jag har ett eget företag och står inför hundratals människor och föreläser. Då jag kom till behandlingen för, förhoppningsvis, sista gången, Kan jag verkligen mitt allt för att förändra min situation? Tänkte att om jag är orsaken till all denna misär, kan jag också vara nyckeln till lycka. Jag började göra allt jag kunde för att förändras. Min sociala ångest var det första jag började arbeta med. Vid halvvägshemmet där jag bodde fanns en källarvåning dit studerande brukade komma på besök för att bekanta sig med stället. Så jag tog chansen och ställde mig inför dessa och pratade om mig själv. Många hemska saker har skett i mitt liv, med inget så skrämmande som detta. Jag gjorde det ändå. Jag märkte att för varje gång blev en aning lättare. Jag märkte att jag kunde förändras. Med tiden gav denna sak något så mycket mer än social kompetens. Det gav mig något att dela med mig av min historia och hopp om att kunna hjälpa någon annan. Jag började föreläsa och byggde upp mina föreläsningar på ett sådant sätt som ska kunna ge en förståelse inför missbruk. En förståelse för sådana som oss genom att humanisera människan bakom drogerna. För i grund och botten är vi alla samma. Vi är kött och blod och vi alla stöter på problem och motgångar i livet. Hur vi sedan hanterar dessa kanske skiljer oss åt, men gör ingen av oss mindre mänsklig. Att många av oss har ADHD och har blivit illa bemötta och missförstådda redan i ung ålder var något jag snabbt märkte. Så jag startade mitt företag som är dedikerat till att hjälpa andra människor, där jag nu får åka runt i hela Finland och hålla mina föreläsningar i undervisande syfte och handledning för ungdomar med liknande problem. Försöka vara den person jag som ung önskade att jag hade fått möta. Jag heter David Björkström och jag har varit din sommarpratare idag. Här jag nu står, som en ny man, vill jag lämna dig med budskapet om att förändring inte är omöjlig. För om du ger den ditt allt, din tid, din vilja och din själ, så vad annat skulle hända än det du strävar efter? För det som väntar på andra sidan är något så vackert att dina ögon kommer att tåras när du väl är framme. Hela ditt väsen kommer att fyllas med glädje och lättnad och evigt tacka dig för det val du gjort. Tacka dig för allt det du uppoffrat för att nå ända hit. Det kommer inte att vara lätt och det kommer inte alltid att kännas bra. Men när du slutar sträta emot och lär dig att surfa istället för att krossas av vågen, då kommer biten att börja falla på plats och livet att breda ut sina armar, omfamna dig och viska i ditt öra: välkommen hem.